att om man vill ha en enkel definition så handlar det om att förklara och försvara kristen tro. Förklara det är innehållet, vad vi tror på. Försvara är sanningen, varför vi tror på just det här. Istället för att vara sekulära eller böja oss för Allah och bekänna Muhammed som hans profet, eller bli österländska mystiker som tror att universum och allt är gudomligt. Varför är vi just lärjungar till Jesus Kristus? Så förklara och försvara, det är vad jag jobbar med.
Just det. Vad har ni, sommarstuga och sånt någonstans då? Har ni en sån?
Ja, sen några år tillbaka så tillbringar vår familj sommarna på Gotland.
Ja, inte nere i Skåne.
Nej, det är ju ett svek, jag förstår det. Jag förstår det. Men det har blivit så.
Det har blivit så. Mm.
Ja. Sen fick vi en fråga här från en av ungdomarna. När och varför bestämde du dig för att bli just apologet?
Ja, varför är lite enklare att svara på. Jag kommer själv från en varm kristen bakgrund. Som växte upp i en kristen familj och det var ju kristen tro självklart. Så vi bar till Gud och läste Bibeln och min pappa var predikant. Så vi reste på möten och så. Så jag fick ju kristen tro med mig från barndomen. Men när man kommer som blir tonåring så... så måste ju det som man har fått i barndomen måste ju bli ens eget. Och man måste förhålla sig till det, antingen bejaka det eller göra upp med det. Och i den processen, när jag hade själv väldigt mycket frågor, vad är det för någonting som har funnits i min familj men som nästan ingen annan i omgivningen? Jag växte upp i det väldigt sekulära Lund. Ingen annan i min ålder som, nästan, som bryr sig om det där. Då, på lite märkliga vägar, så kom jag i kontakt med en person som heter Francis Schaeffer. Och som var just apologet. Och hans böcker använde Gud i mitt liv för att hjälpa mig att på ett djupare plan bejaka den tro som jag redan hade fått från min bakgrund, så att säga. Så från den punkten, när jag var 16 år, så har det här med apologetik varit väldigt viktigt. Och gradvis så blev det en kallelse också över mitt eget liv att hjälpa andra med det som jag själv hade fått hjälp med. Av bland annat Francis Schaeffer.
Och jag såg att trilogin hade kommit på svenska nu. Det måste vara helt ny, eller?
Just det, jag har ett litet bokbord där med ett antal av de böcker som jag har skrivit. Och så är där också tre böcker i en större volym av Francis Schaeffer. En nyutgivning av två böcker som har funnits tidigare på svenska. Och premiär för en bok som aldrig tidigare har funnits på svenska. Så det, vi är väldigt stolta och glada att vi har kunnat ge ut Francis Schaeffers trilogi.
Så ni måste skynda er ner sen och köpa så att ni får något av de exen som Stefan har med sig. För det är ju en given bok. Fastän jag har bokinköpsförbud så kommer den ändå slinka med tillsammans med nakna utan att skämmas. Blygas, tänkte jag att jag ska köpa med. En sista fråga. Du ska ju prata om Bibeln. Idag kommer du att prata om varför man kan tro att Bibeln är kommunikation från Gud. Men kanske en ännu viktigare fråga, tänker jag, är ju hur man använder Bibeln. Hur ser ditt bibelbruk ut?
Det kan ju förstås gå lite upp och ner. Just nu så följer jag en bibelläsningsplan där man läser Bibeln, hela Bibeln på ett år. Så då läser man... Just nu befinner man sig i Moseböckerna och Saltaren och Ordspråksboken och i ett av evangelierna. Så man läser fyra bibelböcker parallellt. Och då kommer man igenom hela Bibeln på ett år. Sen har jag ju förmånen att kontinuerligt arbeta med Bibeln i mitt arbete. Det är förstås inte alla som har ett sånt läge. Men det gör ju att i tillägg till min egen bibelläsning så har jag i många tillfällen att få jobba med Guds ord på olika sätt. Men de två sakerna, det är två ganska olika saker. Jag tror att du själv som präst känner igen det här, att man, då kan man få ett liksom professionellt förhållande till Bibeln. Men det är ju väldigt viktigt att Bibeln blir ett ord till mig personligen. Där Gud utmanar och talar och korrigerar och lär och undervisar mig. så att man inte bara närmar sig Bibeln som en yrkesmässig teolog. Just det. Och kan, till goda gärningar, till omvändelse och till tro och till efterföljelse.
Då nöjer vi oss där. Tack så jättemycket, Stefan. Vi kan väl ge honom en applåd. Han kommer till oss.
Tack så mycket. Vad fint att få vara här. Och vad roligt att vi ska få tala om någonting så viktigt som Guds ord. Grundmurad eller grundlurad är ju temat för hela helgen. Och nu ikväll så är temat varför tro att Bibeln är kommunikation ifrån Gud. Jag gör ofta så här när jag både predikar och undervisar, att jag efteråt ger möjlighet till frågor, kommentarer, invändningar, protester eller vad jag har lyckats åstadkomma. Så ni ska veta det, att efteråt så kommer det finnas en möjlighet att ställa frågor till det som jag har tagit upp här. Så efterhand som jag talar och det dyker upp frågor eller invändningar, ladda ner det på din mentala hårddisk. Och så kan du plocka fram det sen. Så tar vi en liten stund av möjlighet till att ha en dialog, ett samtal om det här. De flesta människor genom historien och utöver världen idag, de anar ju att den här världen är inte sin egen förklaring. Det är precis som det finns spår av någonting mer. Att denna världen vilar på något sätt i en större verklighet. Skönheten, ordningen, väldigheten vittnar om någonting liksom bortom den här världen. Och därför så är ju, om vi tar mänskligheten som helhet, så är ju mänskligheten religiös. Man förstår att världen är mer än bara de enskilda atomer som utgör naturen. Men frågan är ju, vad är detta mer? Man kan ge en hel del argument för att detta som är mer, det borde vara en intelligens. De spår vi ser i världen pekar i den riktningen. Men fortfarande så blir ju frågan om den här världen kommer ifrån en större verklighet, till och med från en intelligens, ett medvetande av något slag, en personlig gud. Så är det ju frågan, vem är då denne Gud? Och vad vill han med den här världen? Eller mer konkret, vad vill han med att jag finns? Hur ska man kunna veta det? Om man börjar tänka sådana här tankar, så tycker jag att man kan också komma fram till att om det finns en personlig Gud, då borde han kontakta oss. Jag säger inte att jag kan ställa några krav på Gud. Om Gud finns så kan jag inte ställa ett enda krav på honom. Det ligger i sakens natur. Han är Gud och han gör vad han vill. Men det vore väldigt konstigt om det fanns en Gud som har skapat oss och vi har möjligheten att tänka sådana här tankar om, tänk om det finns en Gud. Och som söker efter Gud. Och så skulle Gud bara vara tyst. Alltså vi kan ju tänka på oss själva som människor. Om vi blir upphov till nytt liv, om vi får barn, så är det ju det naturliga att vi som föräldrar visar oss för våra barn. Har kontakt med våra barn. Vi vet ju att det finns situationer där det inte är möjligt. Men då är det ju någonting som är fel. Det är något jättekonstigt att bli upphov till en ny person och så dölja sig som upphov, så att den nya personen inte kan veta var den kommer ifrån. Om det nu är så bland oss människor, då tänker jag att det vore ju, jag tycker mig kunna förvänta att om det finns en Gud som har skapat mig med en inbyggd frågeställning om Gud, så borde han visa sig. Åtminstone vill jag hålla ögonen öppna. Har han visat sig någonstans? Det tycker jag är ganska självklart, att man som människa åtminstone borde ha den nyfikenheten. Har Gud visat sig någonstans? Och enligt kristen tro så har ju Gud inte dolt sig, utan han har uppenbarat sig, avslöjat sig, visat någonting av vem han är. Han har gjort det i historien genom sina mäktiga gärningar i Israels folk och med höjdpunkten i Jesus Kristus. Och enligt kristen tro har han gjort det i sitt ord, i Bibelns ord, som ju är en beskrivning av vad Gud har gjort i historien och en uttydning, en förklaring vad de här mäktiga handlingarna, vad de betyder. Och det är det här vi ska titta på idag. Vad finns det för anledning, vilka skäl finns det att tro att de här texterna faktiskt är en kommunikation från den Gud som har skapat allting? Och det jag ska göra är att jag ska ge er sex skäl, sex argument för tron att Bibeln är en kommunikation från Gud. Alla sex är inte lika viktiga, har inte samma tyngd, är inte lika avgörande. Men tillsammans skulle jag säga att de ger oss en väldigt intressant liksom helhetsbild. Okej, då vet ni vart jag är på väg. Ingen vanlig predikan på tre punkter. Det här kommer bli dubbelt så intressant. Sex punkter. För det första. Det finns intellektuella skäl att tro att Bibeln är kommunikation från Gud. På vilket sätt då? Jo, därför att det Bibeln säger om den här världen förklarar verkligheten. Vad menar jag med det? Jo, så här. På en mängd områden så är det som Bibeln talar om ger en synnerligen intressant förklaring till sånt som vi kan iaktta av den här verkligheten. Tre exempel. För 100 år sedan så sa de, en majoritet filosofer, väldigt många naturvetenskapsmän sa, universum är evigt. Det har alltid funnits. Det har aldrig blivit till, det bara existerar. Funkar väldigt bra med en ateistisk perspektiv och säga universum är evigt. Det har aldrig blivit till. Funkar väldigt illa med kristen tro. Det som har hänt under 1900-talet är att vår förståelse av universum har helt revolutionerats. Idag är standarduppfattningen om universum att det inte är evigt, utan att detta universum har blivit till. Att tiden och rummet och massan och energin blev till för ett ändligt antal år sedan, begränsat antal år sedan. Passar jätteilla med ateism. Ateister vet inte hur man ska förklara detta. Det kan inte uppstå ur ingenting. Hur kan ett universum bli till? Medan det här passar ju väldigt bra med kristen tro. Det är så Bibeln börjar. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är inte universum som är evigt. Det är ju Gud som är av evighet. Och han har låtit den här världen bli till. Alltså det Bibeln talar om relaterar väldigt intressant till det som vetenskapen idag säger om universum. Eller ta oss som människor. Vad är den viktigaste värderingen i den svenska kulturen? Alla människors lika värde. Men hur kan man säga att människan är värd? Var kommer den tanken ifrån? Att människan skulle ha ett okränkbart värde. Du kan söka efter rötterna till den tanken och du hamnar här. Det här går ju tillbaka till Bibelns undervisning att människan är skapad till Guds avbild. Det är därför som varje människa, oavsett om man är ung eller gammal, frisk eller sjuk, stark eller svag, om man kan bidra med mycket eller man har mycket behov, spelar ingen roll. Man har ett okränkbart värde därför att Guds märke är liksom ristat i vårt väsen. Ta bort Gud och ekvationen så har du ingen som helst förklaring till varför människan skulle vara värdefull. Visst är det konstigt att det här är vår kulturs viktigaste värdering. Ändå är det aldrig någon journalist som frågar våra politiker som hela tiden använder den frasen, alla människors lika värde. Varför finns det ingen journalist som frågar en politiker? Och varför har alla människor ett okränkbart värde? Det är väl en intressant fråga. Och jag är rätt säker på att politikerna skulle stå helt handfallna. För man har ju ingen grund för det, såvida man inte utgår från Bibeln. Men det är inte bara så att människan har detta okränkbara värde. Konstiga med oss människor är ju att vi både är så fantastiska och så smitt i alltihopa är vi också helt förfärliga. Vi är någon konstig mix av fantastiskt och förfärligt, där det onda och själviska och inkrökta och trasiga finns hela tiden på alla områden i våra liv. Varför är allting så trasigt? Varför är det så ohyggligt svårt att bygga relationer? Vi längtar efter relationer. Och så är det så svårt att få till det. Varför har vi sån stor tomhet på insidan? Vad är det som är fel med oss människor? Och här talar ju kristen tro om att det beror på att vi har brutit med Gud. Att vi är som en plockad blomma. Alltså en blomma har ju sin skönhet från att den har rötter ner till det som kan ge dess näring. Vi har brutit med Gud och rötterna till det som kan ge oss liv är avskurna. Här finns ju en förklaring till människans tragedi. 2017 så fick den japanska författaren Ishiguro Nobelpriset för sina romaner. Den mest kända romanen heter Återstoden av dagen. De flesta av oss har inte läst den. Några av oss har sett filmatiseringen. Filmen med Anthony Hopkins kan faktiskt rekommenderas. Riktigt bra film. Vad var motiveringen av Nobelkommittén till att Ishiguro skulle få Nobelpriset? Det var så här. Därför att han i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen. Det där är ett väldigt akademiskt, liksom, intellektuellt sätt att säga det är någonting som är fel. Om du skrapar på ytan så är det en avgrund i den mänskliga existensen, och det är det böckerna handlar om. Det lustiga är att om ni hade varit en grupp studenter på universitet och jag hade talat om att människan är ödelagd av synden, så hade en massa människor bara skakat på huvudet. Vad är det du pratar om? Men Nobelkommittén, om man bara uttrycker det på lite mer sofistikerat sätt, då får man Nobelpris om man kan beskriva avgrunden i den mänskliga existensen. För alla vet ju att det är så här. Och Bibeln förklarar det. Det här visar ju inte att Bibeln är en kommunikation från Gud. Absolut inte. Men det visar att Bibeln är inte religiösa fantasier. Bibeln har ett oerhört intressant budskap som faktiskt förklarar helt avgörande delar av vår existens. Och det gör att man åtminstone borde ge Bibeln en chans. För det andra, det finns historiska skäl. Bibeln är till huvuddel en historisk bok som återger historiska händelser, saker som har hänt i vår historia på verkliga platser vid verkliga tidpunkter. Och det här gör ju att Bibeln öppnar sig för undersökning. Man kan pröva och se om det här stämmer. Man kan inte pröva varje påstående i Bibeln, varje historiskt påstående, men mängder med påståenden går att undersöka. Har det här verkligen hänt, det som texterna talar om? När jag läste teologi på 80-talet, då var det fortfarande populärt bland bibelkritiska teologer att säga den här David, kung David, det där är en mytisk kung. Varje folk har behov av att hitta på ett storslaget förflutet, att ha hjältekungar längre tillbaka som kan ge liksom status åt det nuvarande folket. Men den där David har aldrig funnits, för det finns inga texter utanför Bibeln som talar om David, och vi finner ingen anledning att lita på Bibeln. Det är ju säkert ett väldigt fördomsfullt påstående. Varför ska vi inte ta de här historiska texterna på allvar när vi tar andra historiska texter på allvar? Vi har faktiskt ganska mycket information om David från historiskt källmaterial, det vi har i Bibeln. Men det är också så att sen jag läste teologi på 80-talet så har det hänt intressanta saker. Man har hittat flera inskriptioner som talar om Davids hus. Något som heter Tel Dan-stenen, som man hittade 1993, var första stället utanför Bibeln som talar om Davids hus, alltså Davids kungahus, den kungaätten. Och ett år senare så lyckades man tolka en gammal text på en sten Man hittade den redan 1868, men ingen hade kunnat tolka vad det stod. Och 1994 så lyckades man tolka det som idag kallas för Mesha-stenen, som också talar om Davids hus. Idag är det helt omöjligt att säga att David inte har existerat. För vi har mycket material i Bibeln som är bekräftat i flera andra texter. Om ni är i London så ska ni besöka British Museum. Och där kan ni få se det som kallas för Nabonidus-cylindern. Under 1800-talet så sa man så här. Det som Daniels bok handlar om, framförallt Daniel kapitel 5, det har aldrig hänt. Ni som har läst Bibeln vet att Daniel kapitel 5 är jättespännande. Det handlar om det babyloniska rikets sista natt. Kung Belsassar, kung i Babel, har en stor fest. Han för in segertroféerna från erövringen av Jerusalem, tempelkärlen, och man ska fira de babyloniska gudarna. Och då plötsligt är det en hand på, syns det en hand på vägen som skriver en skrift. Och Belsassar förstår att han är ställd inför det övernaturliga. Men ingen kan läsa skriften. Och Belsassar kallar till sig alla magikerna, alla spåmännen i Babel. Ingen kan tyda den. Han kallar till sig Daniel. Och Daniel säger, jag kan inte tyda den. Men den Gud som jag tjänar kan tyda den. Nu sa man, det här är bara en religiös saga. Det har aldrig hänt, för vi vet ju vad den sista kungen i Babel hette. Enligt Daniel 5 så är Belsassar den sista kungen. Och sen erövras Babel av den persiske kungen Kores. Men då sa man, Belsassar, det var inte den sista kungen, vi känner inte till någon Belsassar. Den sista kungen hette Nabonidus. Och man hade ganska mycket källmaterial från Babylonien. Kilskriftstavlor som berättade om det babyloniska riket. Och där är Nabonidus den sista kungen. Men så hittar man denna fantastiska cylinder. Och allt det där som såg ut som ett mönster, det är text. Och den texten säger, yes, Nabonidus var det babyloniska rikets sista kung, men han var i konflikt med prästerna i Babel. De var Marduk-präster, dyrkade guden Marduk. Och Nabonidus själv hade en annan favoritgud, månguden Sin. Han valde därför att lämna huvudstaden Babel för att bygga ett tempel åt månguden på en annan plats, tema. Men om du är härskare i antiken kan du inte lämna huvudstaden och tronen och låta det stå tomt. Det finns för många som vill sätta sig på den och ta över din makt. Därför berättar den här Nabonidus-cylindern, så upphöjde Nabonidus sin son Belsassar till samregent med sig själv för att hålla ställningarna i Babel. Så, under det babyloniska rikets sista tid fanns det ett dubbelkommando i Babel. Nabonidus var kung, han hade upphöjt sin son Belsassar till samregent med sig själv, så han var också kung. Och nu plötsligt faller en konstig bit på plats. Enligt Daniel 5 så säger ju Belsassar, tre gånger står det, den som kan tyda skriften på vägen ska bli den tredje herren i riket. Om det här nu är så viktigt, varför ska han inte bli nummer två? Det kan man inte bli. Det högsta det går att upphöjas till i Babel är tredje herren. För Nabonidus är nummer ett, Belsassar själv är nummer två och Daniel upphöjs till nummer tre. Om vi går till evangelierna och Nya Testamentet så finns det något mycket intressant som man numera kallar för icke-designade tillfälligheter. Det är detaljer som finns i en text och som inte egentligen har någon speciellt egen funktion i den texten, men som förklaras av en liknande detalj i en annan text. Och ett roligt exempel på det är den kända texten, eller de kända texterna om brödundret. De fem bröderna och de två fiskarna. Det är faktiskt det enda undret i evangelierna som finns i alla fyra evangelierna. Mycket intressant. Av alla underverk Jesus gjorde är det här det enda som alla fyra evangelisterna bestämde sig för. Det här måste vara med. Och det finns en förklaring till det, jag kommer till det. Men om man då läser de här fyra texterna om brödundret, så är det en mängd intressanta detaljer som inte får sin förklaring i den enskilda texten, men som man får ljus över om man läser den andra. Så här. I Markus står det: Jesus sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Okej, okay. Undrar man, varför var det så kaotiskt? Varför är det så mycket människor som kommer och går? Vad är detta? Och Markus förklarar inte. Och så läser man hos Johannes. Det var strax före judarnas påskhögtid. Han säger inte att det var kaotiskt med en massa folk som kom och gick. Han säger att det var judarnas påskhögtid. Aha! Då är det ju tiotusentals pilgrimer som ska gå upp till Jerusalem. Och vägar och stigar är fulla med pilgrimer. Det är därför det är så rörigt med folk. Och de behöver dra sig undan. De drar sig undan till en plats och när de kommer dit så står det att det var grönt gräs. Eller det var gott om gräs. Okej, okay, undrar man som läsare, vad är poängen? För sen sägs det inte mer om gräset. Och här, det här är säkert bara en, liksom, ett resultat av att det är ögonvittnen som berättar. De minns den här händelsen. Man kom till den här platsen och det var grönt härligt gräs. Om man tar och stämmer av det här med nederbörden i Israel, så är det så här att det regnar i nederbörd i januari, februari, mars. Och sen börjar det torkan, fortfarande lite regn i april. Sen maj, juni, juli, augusti, september så är det ju torka och allt bränns bort. Och sen kommer nederbörden igen. Nu vet vi att den här hände vid påsktiden. Mellan år 26 och 36, alltså med säkerhet under den period när Jesus var offentligt verksam, så inföll påsken i slutet av mars till slutet av april under den månaden. Under den tiden då man vet att gräset är grönt. Intressant för oss så här i efterhand. Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Varför är alla människor plötsligt hungriga? Varför uppstår det här som ett problem att nu är alla hungriga? Johannes säger ingenting, har ingen förklaring. Så läser man hos Markus. Och Jesus undervisade dem länge, när det redan var sent på dagen. Hos Lukas står det, han talade till dem om Guds rike och han botade alla som behövde hjälp. När det led mot kvällen då. Aha, det är alltså oerhört intensiv arbetsdag för Jesus. Han undervisar och människor, han är magnetisk som lärare, undervisar så folk lyssnar till honom. Man för till honom sjuka och Jesus botar alla de sjuka. Och det går timme efter timme. Och människor stannar kvar här. Och plötsligt har man inte ätit på hela dagen. Och det ger sig ju förr eller senare till känna. Då säger Jesus till Filippos. Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Alltså hur ska vi lösa den här situationen? Nu är det kväll och alla är hungriga. Hur ska vi lösa? Så vänder sig till Filippos. Om du har läst evangelierna så inser du att det är lite konstigt. Filippos är helt underordnad roll i evangelierna. Han förekommer inte alls många gånger. Varför är det just han som ska lösa det här problemet? Lukas, han ger oss informationen att Jesus tog dem med sig och drog sig undan till en stad som hette Betsaida. Det är där det här utspelar sig. Betsaida, aha! Om man då kopplar det med vad Johannes har sagt i kapitel 1, långt innan den här händelsen, så har han bara gett en liten notis där Filippos var från Betsaida. Aha, det är ju han som har all lokalkännedom. Det är han har växt upp där. Han vet vem som har bröd, vad man skulle kunna köpa. Men det är förstås ingen som har bröd till 5000 personer. Så, men det är därför Filippos var frågan. Ser ni här hur alltid hakar i varandra? Därför det här är verkliga ögonvittnesberättelser. Men de kommer från olika personer som då tar med olika detaljer. Men de förklarar varandra. Det står att de var 5000 män förutom kvinnor och barn. Vi säger ofta Jesus mättade 5000. I verkligheten var det 10000. Det är 5000 män förutom kvinnor och barn. Så undret är faktiskt större än vad vi vanligtvis föreställer oss det. Hur visste de som berättade hur många det var? Har de bara chansat liksom att dra till en lite karismatisk överdrift om hur många som var på mötet? Ska notera att det är väldigt tydligt här att det är 5000 män förutom kvinnor och barn. Det skiljs åt. Så att det är någonstans mellan 5 och 10 000 personer där. Hos Markus så står det så här. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de lade sig ner i grupper om 100 eller 50. Det här var alltså tydligt organiserat. I grupper om 100 och några grupper om 50. Och då kan du ganska snabbt räkna och se, okej, det är så här många. Varför är detta det underverk som alla har valt att ta med? Jag tror vi kan räkna ut det nu. Det här är den mest publika händelsen i Jesu liv. Det fanns 10 000 vittnen. Det här måste med. Alla såg det. Ni vet, vissa saker, då är det 3 vittnen. Andra så är det kanske 10, 20, 5. Här är det upp mot 10 000 personer. Det här måste, vi måste ha med det. Därför att detta kan intygas från så många personer. Vi kunde fortsätta. Bibeln är historiskt förankrad. Det här betyder inte att det måste vara en kommunikation från Gud. Men det visar att du kan inte säga att det här är sagor och myter och legender och senare påhitt. Det går att visa att detta berör verklig historia. För det tredje, och nu börjar det brännas. Det finns profetiska skäl. Därför att det som vi har i Bibeln är ett mönster av löften genom många århundraden. Det här är något helt unikt med de bibliska texterna. Du kan läsa andra religiösa skrifter. Du kan läsa Koranen eller de indiska skrifterna, Bhagavad Gita, eller buddhistiska skrifter. De har inget sånt här mönster av löften. Detta kommer att ske och sen uppfyllelse. Men detta är ett grunddrag genom Bibeln. Redan i kapitel 3 efter syndafallet så säger Gud: det här är inte den slutgiltiga situationen. Alltså att ormen, den onda makten, har fått människan i sitt våld. Att människan blir separerad från Gud och från livet. Det här är inte det sista. Utan Gud säger att någonting ska ske. Och det ska ske inifrån mänskligheten. En dag ska en kvinna bära ett barn. Och det barnet ska krossa ormens huvud, men ska själv skadas i den processen. Och sen fortsätter det löftet. Gud kommer att ingripa. Det kommer att ske inifrån mänskligheten, genom en människa. Så talar Gud till Abraham och säger: välsignelsen ska komma tillbaka. Välsignelsen ska komma tillbaka. Det ska inte vara synd och förbannelse som är det sista ordet, utan det är välsignelse. Och det ska ske genom att Abraham ska få en son, genom att Abraham ska få ett land, och genom att det bland hans ättlingar ska födas någon som ska bringa välsignelse till alla folk. Så Guds ingripande kommer ske i en viss etnisk grupp, nämligen ättlingar till Abraham. Så vet vi att det blir Abraham, Isak, Jakob, så får Jakob 12 söner. Och när Jakob ska välsigna sina söner så stryker han under Judastam och säger: spiran, härskarstaven, ska aldrig vika ifrån Juda. Det är här som kungen ska födas, som ska besegra ondska. Och sen kommer löftet till David, som är av Judas släkt, att det är i hans släkt som den ska födas som ska upprätta ett evigt rike. Ett rike som aldrig ska gå under. Det ska vara en ättling till David. Den personen ska födas på en viss plats, och helt förvånade så är det inte Jerusalem, utan den obetydliga orten Betlehem. Därifrån ska härskaren utgå. Den ska ske vid en viss tidpunkt. Därför att den som ska födas ska komma till det tempel som byggdes efter återkomsten från Babel. Det här är ohyggligt intressant sett ur vårt perspektiv. Det tempel som man byggde upp efter återkomsten från Babel, det förstördes år 70 jämnades med marken. Och sen dess har det inte funnits något tempel i Jerusalem. Alltså kan vi veta att det måste vara en person som kommer före år 70. Som kunde komma till det templet medan det fortfarande stod. Och så sägs det att han som i så många texter beskrivs som en kung, han ska komma som en oansenlig tjänare. Som inte ska bli igenkänd först. Och som ska plågas. Och föras bort att slaktas. Men hans död är en död för hans folk. När han bär bort folkets synd. Och så talas det om hans uppståndelse. Efter sin död ska tjänaren i Jesaja 53 få se seger. Efter sin död ska han få se frukten av sin gärning. Efter sin död ska han få de många som segerbyte. Alltså hans lidande och död är inte det sista som sker med tjänaren i Jesaja 53. Utan det slutar i en seger. De här profetierna kommer från olika personer, olika århundraden, olika platser. Det är fullständigt icke-koordinerat mänskligt sett. Ändå sammanfaller de allihopa i en historisk individ, Jesus från Nazaret. Här börjar vi ana, här finns ett övernaturligt intellekt som har koordinerat de här profetierna. Det här bevisar inte att Bibeln som helhet är en kommunikation från Gud. Men det visar att åtminstone några bärande delar av Bibeln verkar ha sitt upphov utanför de mänskliga författarnas intelligens. För de har ju inte kunnat lägga det här mönstret i förväg och se att det ska stämma på Jesus. För det fjärde. Bibelns egna anspråk. I de bibliska texterna så återkommer det på många, många, många ställen anspråk på att detta inte bara är de mänskliga författarnas texter utan att de är förmedlare av någonting som kommer från Gud. Det här finns inte i varje kapitel eller ens i varje bibelbok, men det finns utspritt genom Bibeln på många, många olika ställen. Om man ställer samman det kan man säga att det handlar om fyra olika saker. Enligt Bibeln så har Gud talat till människor. Gud har uppenbarat sig, kommunicerat till människor på mänskligt språk. Det är han som har skapat oss till sin avbild. Det är han som heter språkförmåga, ord. Och han har valt att tala till oss på mänskligt språk. Så talar han till Moses så som den ena människan talar till den andra. Ansikte mot ansikte. Det betyder inte att Gud har ett fysiskt ansikte. Gud är ande och inte kroppslig. Men det betyder att Gud kommunicerade så som vi kan kommunicera med varandra den här kvällen. Alltså på mänskligt språk. Begripligt för oss människor. Sen har Gud sänt de människor som han talade till. Han har sänt dem att frambära det budskapet så att Gud talar genom dem till deras omgivning. De olika profetböckerna i Gamla testamentet, de börjar ju allihopa. Detta är Herrens ord som kom till profeten den och den. Och så får man ofta en datering i den kungens tredje regeringsår och så. Men detta är Herrens ord som kom till profeten. Och så kolon. Och så förmedlar profeten det som Gud ville ha sagt. Det står väldigt intressant i Haggais bok kapitel 1 vers 12. Då står det så här. Och hela den rest som fanns kvar av folket lyssnade till Herren sin Gud. Till det som profeten Haggai sade på uppdrag av Herren deras Gud. Man lyssnade till Herren sin Gud genom att lyssna till profeten Haggai. Därför att han talade på uppdrag av Gud. För det tredje så har Gud befallt med människor att skriva ner det han har talat till dem och genom dem. Så att det blir åtkomligt för alla kommande generationer. Vi har ju ingen nytta av att Gud har sagt någonting till Mose. Om det inte har skrivits ner, eller hur? Men Gud ville att det skulle göras åtkomligt för alla kommande generationer, för hela mänskligheten. Det finns en väldigt festlig text i Jeremia 36. Där har profeten profeterat väldigt kritiskt mot kungen som inte vill lita på Gud utan vill gå in i olika militära allianser. Profeten har skrivit ner sitt budskap. Kungen vill inte lyssna. Och kungen befaller att man ska samla ihop alla texter som Jeremia har skrivit och bränna upp dem. Så han tänker, vi bränner upp det här så vi är fri från profetens ord. Så man bränner upp hela Jeremias bok. Då befaller Herren Jeremia, ta din sekreterare Baruk och skriv ner exakt det jag har sagt till dig tidigare. Och så producerar Jeremia alla profetierna i skriftlig form en gång till. Och det är därför vi har dem här. Därför att Herren befallde att det skulle skrivas ner. Paulus säger i Romarbrevet 16 att de profetiska skrifterna har tillkommit på den evige Gudens befallning. Och det sista ledet, det är att det nedskrivna är inspirerat av Gud. Och därför är det Guds ord. Alltså Gud övervakade den processen när de mänskliga författarna skrev ner budskapet. Så att det de skrev ner blev exakt det som Gud ville kommunicera. Och det är det som vi har i orden som Ola läste här i inledning. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Varje bok i skriften kommer från Guds mun. Alltså är ett ord ifrån Gud. För det femte. Det finns personliga skäl. Den existentiella dimensionen av Guds röst. Alltså att Gud, som genom sin ande har inspirerat författarna, använder förstås detta ord för att nå fram till oss. Den heliga ande gör ordet levande för oss. Jag är säker på att väldigt många av oss här, kanske de flesta av oss, har erfarenheter av att bibelordet har blivit levande. Plötsligt talar Gud till oss genom sitt ord på ett personligt, ofrånkomligt sätt. Teologerna vid reformationen talade om Bibeln som självautentiserande, självbekräftande. Alltså, Bibeln bekräftar sig själv genom att Guds ande använder ordet och gör det levande för oss. Så märker vi vår bibelläsning, plötsligt är det ett ord som glimmar till. Det uppmuntrar oss eller utmanar oss eller skakar om oss. Eller någon utlägger och predikar Guds ord och det drabbar oss. Och vi måste bekänna synd och vi omvänder oss och så. Majoriteten av kristna genom historien har ju fått sitt förtroende för Bibeln i huvudsak på det här sättet. Alltså att man har upplevt, erfarit att Guds ord är ett levande ord. Ett dynamiskt ord. Att Gud talar till oss genom sitt skrivna ord. Och till sist, auktoritet som skäl. Om ni hade varit ett gäng studenter nu så hade ni hånlett. Om ni hade varit ett gäng sekulära studenter. Auktoritet som skäl, det var det sämsta någonsin. Vi är väl mot auktoriteter? Kan vi inte ha auktoritet som skäl? Jo, absolut, säger jag. Så det här argumentet är Jesus, som vi har goda skäl att tro är Guds son, bekräftar att Bibeln är kommunikation från Gud. Och det här är för mig det avgörande skälet. Varför reagerar vår tid på det här med auktoritet? Einstein har sagt så här, blind tro på auktoriteter är sanningens främsta fiende. Jag håller helt med. Men notera, han säger inte auktoritet är sanningens främsta fiende. Blind tro på auktoriteter. Ja, det är klart, man ska inte blind tro på vem som helst eller vad som helst. Men att tro på auktoriteter, alltså tro på någon som faktiskt vet någonting om det den talar om, det är väl inget problem. Om du vill veta någonting om relativitetsteorin så är väl Einstein en auktoritet. Han vet mer om det än de flesta av oss, eller hur? Han kan uttala sig för han har kunskap. Och där vet vi ju att auktoritet i sig självt är inte något negativt. om den som är auktoritet vet vad han eller hon talar om, eller hur? Och det är vad det här argumentet går ut på. Jesus, om han är Guds son, vet vad han talar om. För i så fall vet han allting. Och han vet vad som är sanningen om de här texterna. Och Jesus, väldigt tydligt i evangelierna, bekräftar Gamla testamentet. Han återkommer vid ett antal tillfällen till sitt förtroende för Gamla testamentet. Han har inte kommit för att upphäva det, utan för att uppfylla det. Han säger, om ni inte tror på Mose, så vad han har skrivit, kan ni inte tro på mig. Han säger, skriften kan inte upphävas. Det Gud har sagt är hållbart. I praktiken, i sin undervisning, så utlägger han Gamla testamentet hela tiden. I diskussionerna så är hans perspektiv, ja men vad står det i skriften? Hur läser du? Därför att skriften är auktoritet. Och existentiellt i sitt eget liv, i de yttersta utmaningarna, så är det skriftens ord han lever av. I början av sin verksamhet när han frestas i öknen. Och på korset, då är det ord ifrån skriften som han lutar sig mot, som han vilar i. Jesus bekräftar att Gamla testamentet är Guds ord, att det är sant, att det är tillförlitligt. Nu är Gamla testamentet bara en del av den här skriftsamlingen. Och Jesus kan ju förstås inte uttala sig om Nya testamentet, för det fanns ju inte. Men man kan säga att Jesus väldigt medvetet förberedde det som vi idag kallar för Nya testamentet. Han utsåg apostlar, de 12. Apostel hade som en av sina betydelser, det ordet, en ganska teknisk betydelse, att bli ett befullmäktigat ombud. Om ni har varit med i Förening Sverige så vet ni att man kan i en förening ha en fullmakt för någon som inte kan närvara. Och så får man lov att företräda den personen och avge en röst. Tala om för de andra vad den personen tycker i en viss fråga. För man har fått en fullmakt. Jesus utser befullmäktigade ombud, människor som kan tala å hans vägnar. Och han ger dem uttryckligen auktoritet att tala å hans vägnar. Den som hör er, säger han, hör mig. Och de får ett löfte som är ett speciellt löfte om den heliga ande. Alla kristna får del av den heliga ande, men här är ett speciellt löfte som gäller bara de 12. Jesus säger, jag har ännu mycket mer att ge er, men ni kan just nu inte bära det. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han vägleda er till hela sanningen. Det är inte ett löfte till dig och mig. Det är ett löfte till apostlarna. Att de skulle få den heliga ande. Och de skulle vägledas så att de kunde formulera sanningen om Jesus och betydelsen av hans död och hans uppståndelse. Och därmed kan man säga att Jesus ger i förväg auktoritet åt apostlarnas skrifter. Det som vi idag har i Nya testamentet. Då säger en del så här, ja, men det där låter ju som världens cirkelargument. Det är ju som att åka i ett pariserhjul. Du kommer ingenstans. Det går bara, cirkelargument är att gå bara runt. Du bevisar Bibeln med Jesus och Jesus med Bibeln. Det är liksom, du förutsätter det som ska bevisas. Nej, inte alls. Inte alls. Cirkelargument har ingen som helst tyngd. Så är det ett cirkelargument så bryr jag mig inte ett dugg om det. Men det är inget cirkelargument. Ni pratade om alfa här och det är ju ett jättebra att upptäcka kristen tro. Så här är det ju, att du kan börja undersöka vem Jesus är utan att bry dig ett dugg om ifall det här är från Gud eller inte. Bara läsa evangelierna som vanligt historiskt material, vilket det är. Biografier av den historiska personen Jesus. Och genom att studera de här historiska källorna om Jesus så kommer du till tro på att han är den han säger sig vara. Att han är Guds son. Du kommer till tro på att Gud har uppväckt honom från de döda. Det har du gjort helt utan att tro att detta är en kommunikation från Gud. Och så har du blivit en kristen. Då går du tillbaka och börjar läsa samma skrift en gång till. För att ta reda på Jesus, som jag nu tror är Guds son. Vad tänkte han om Gud? Vad tänkte han om bön? Vad tänkte han om sex? Vad tänkte han om pengar? Vad tänkte han om Gamla testamentet? Vad tänkte han om sina apostlar? Och så får du en viss bibelsyn av honom. som du inte hade från början. Det här är en fullständigt rak linje. Det är så här massor med människor världen över kommer till tro i alfabete. Du börjar studera evangelierna som ett historiskt biografi över Jesus utan att tänka att det är en kommunikation från Gud. Så kommer du till tro på Jesus. Och sen läser du samma texter en gång till och förstår, det här är inte bara en historisk biografi över Jesus. Det är också en kommunikation ifrån Gud. Så, Jesus bekräftade Gamla testamentet, förberedde Nya testamentet. Som kristna tror vi på Bibeln på Jesu auktoritet. Och vi har goda skäl att tro att Jesus är Guds son och är därför värd att ha som auktoritet. Och det är han som ger oss ytterst sett vår tilltro till Bibeln. Så, sex skäl. Här har ni det. Som börjar lite mer försiktigt allmänt, intellektuella skäl. Bibeln är inte religiösa fantasier. Den svarar intressant på verklighetens frågor. Historiska skäl. Massor med bekräftelser på att där återgör ju verkliga, riktiga händelser. Profetiska skäl, ett mönster som ingen mänsklig tanke har ställt samman, men som faller samman, liksom som passar in på Jesus från Nazaret. De upprepade anspråken i Bibeln själv, att detta är ord ifrån en Gud som har skapat världen och som skapat oss och som därför är ett ord till oss från honom som vi kommer ifrån. Andens vittnesbörd som gör ordet levande för oss, så att det griper tag i oss och skapar tro i oss. Och Jesus, som det finns goda skäl att tro är Guds son, han ger oss detta obrutna förtroende för både gamla och nya testamentets skrifter. Och därför har vi många olika skäl som pekar i samma riktning. Att Gud är inte tyst. Han är inte som en förälder som ger upphov till ett barn och sen sticker. Och aldrig visar sig. Han är en Gud som söker oss och som har talat till oss och som väntar på vår respons. Okej. Okay. Det här var ett sätt att försöka svara på varför tror att Bibeln är kommunikation från Gud. Nu sa jag att vi skulle ha möjlighet för frågor, invändningar, respons. Så vi tar några minuter till det. Ola sitter här med en mikrofon så att frågorna går att höra. Så får vi se om det är någon som vågar bryta tystnaden och ställa en fråga. Kom igen! Jag brukar ofta säga så här att man sådana här tillfällen när man har en chans att ställa frågor, man kan ju ställa självklart frågor som man själv har, man kan ju också ställa frågor som man vet, om min icke-kristen kompis eller min granne som inte brukar gå i kyrkan hade varit här, vad hade de tänkt för invändning, vad hade de ställt för fråga? Det här blir ju ett sätt att vi kan hjälpa varandra att liksom reflektera över de här sakerna. Så okej, har vi någon fråga där?
Så tror jag att vi hörs.
Yes.
Med lite eko låter det som också.
Ja.
Hej Stefan.
Hallå.
Jo, det finns ju en förening nere i Lund som heter Teofil som du var med och grundade för ett tag sedan. Och bland annat så står det i stadgarna där ganska mycket av det som du har gått igenom. Och det är ju så när nu jag är engagerad i den föreningen så tvingas ju jag förklara de där stadgarna. Och en sak som man skulle kunna lägga till på detta då med här, det är ju att i stadgarna så säger vi då bland annat det här med hur vi får den bibelsyn som Jesus och apostlarna själv hade. Och att den då leder då till att vi förklarar Bibeln som ofelbar eller då fri från fel och självmotsägelser. Skulle du säga att det är så Jesus behandlar Bibeln? Jag tänker du får fånga upp tråden där lite.
Just det, var roligt att du nämner Teofil, som idag är en teologisk förening i Lund som finns sedan 1987 och betyder väldigt mycket för teologistuderande. Mm. Det här är ju en fråga som jag ska besvara ganska ingående i morgon vid den samlingen klockan 10, då vi ska tala om bibelsyn och olika bibelsyn och hur det ser ut i svensk kristenhet idag. Och då är det ju en fråga då hur man ska se på Bibelns sanningshalt och i vilken mening Bibeln är sann i allt som den påstår. Eller om man ska tänka att Bibeln är sann i de viktigaste frågorna men har en ram runt omkring som kanske är inte håller den nivån eller kvaliteten att det faktiskt är sant. Så vi ska gå igenom det riktigt ordentligt imorgon. Men det är ju ingen hemlighet att min uppfattning utifrån hur Jesus förhåller sig till Gamla Testamentet, det är att han har ett helt obrutet förtroende för de bibliska skrifterna. Alltså, och man kan säga samma sak hos Paulus, att man utgår från att det som Gud har gett i sitt ord, att det faktiskt är sant, oavsett vilket område som skrifterna berör. Och det har att göra med att det är inspirerat av Gud. Gud har all kunskap, han är allvetande. Gud är sann och trovärdig. Och Gud har då låtit inspirera en kommunikation som han själv backar upp. Och därmed så följer det ju ganska naturligt att det som Gud har gett oss också är sannfärdigt och riktigt. Självklart måste vi jobba med hur vi ska förstå det, hur vi ska tolka det. Och förstås mängder med tolkningar som vi gör kan ju vara felaktiga. Och där måste vi som bibelläsare ha en ödmjukhet att pröva vår egen förståelse av ordet. Men att ordet rätt förstått så som Gud har avsett att det ska förstås, det är utan fel. Eller positivt uttryckt, det är egentligen bättre att säga det, helt enkelt, att det är sant, det som det påstår. Så som Jesus själv uttrycker det i sin bön till Gud i Johannes 17, ditt ord är sanning.
Jag tänker ju att det finns många skrifter och annan litteratur som inte blev med i Bibeln. Hur kommer det sig att det också är inspirerat utav Gud, men ändå blev det inte just i Bibeln?
Just det, hur ska man tänka kring det? Det producerades ju andra skrifter. Och då tänker jag att då ska man inte se på dem som att de var inspirerade av Gud, utan de ska man se på så som vi ser på en god kristen litteratur. Alltså duktiga teologer, kristna ledare skriver bra böcker. De är inte inspirerade av Gud på det sättet som Bibeln är. De kan ju fortfarande innehålla en hel del bra saker, men de har inte den statusen som Guds ord har. Och nu vet jag inte riktigt vilka texter du syftar på, om det är det som man kallar för Gamla testamentet apokryfer, eller det som man kallar för de gnostiska evangelierna. Det kanske snarast det du tänker på, som Thomas evangeliet och andra tidiga skrifter.
Jag tänker bara skrifter överlag som man tänkte när man gjorde sammanställningen på vad som skulle bli Bibeln, det som lämnades utanför, varför just det inte blev inkluderat.
Just det. Det intressanta är att det finns inga kyrkomöten, varken för gamla eller nya testamentet, som avgör. Det är inte så att det finns en grupp människor, varken bland judarna, som liksom bestämmer så här, nu ska vi bestämma vad som är Guds ord. Därför att det är ju inget som blir Guds ord för att vi bestämmer någonting. Antingen är någonting Guds ord, och då är det ju det från början, oavsett vad vi tänker, eller hur? Och är det inte Guds ord, så blir det inte Guds ord för att ett kyrkomöte säger att det ska vara någonting. Utan här handlar det om, är det från början inspirerat av Gud eller inte? Och då då är det snarare så här att det är en process i historien där Gud ger sitt ord till sitt folk och Guds folk känner igen det som är Guds ord och börjar använda det. Och det som inte är Guds ord, det liksom faller åt sidan. Det kommer inte med, om vi tar Gamla testamentet, i den kanon, i den skriftsamling som judarna gradvis fick eller hade. Så då var det ett visst antal skrifter. Och när det gäller Nya testamentet, det är samma process där, att det finns inget kyrkomöte som fattar beslut om det här. Ja, det finns motreformationen på 1560-talet. Där är första riktiga kyrkomötesbeslutet. Men då har ju kanon varit i funktion under väldigt lång tid. Så jag tror att Gud som gav sitt ord vägledde sitt folk redan från början. Alltså att gradvis förstå och använda det som är Guds ord, och det andra föll liksom bara föll undan. Det hade inte samma funktion som det som är Guds ord.
Så alltså var det heliga anden som vägledde sitt folk att förstå att det här är Guds ord och det som inte är Guds ord lämnas åt sidan.
Just det. Mm. Och det är ju ganska naturligt om Gud ger sitt ord att han då också vakar över det, att det blir att Guds folk tar emot det ordet. Det var ju liksom märkligt ifall Gud skulle ge sitt ord och sen så blunda och titta bort, och så skulle vi klantiga människor i Guds folket liksom ödelägga det så att Guds ord aldrig kom i funktion. Så helt rätt, Guds ande ledde Guds folk att ta emot Guds ord.
Jag har en spetsfundig fråga. Mm. Är Bibeln en berättelse eller en beskrivning? Hur skulle du vilja definiera det?
Skillnaden mellan...
Mm. Ja, jag tänker så här, en berättelse kan vara en saga, men en beskrivning kan inte vara en saga på det sättet.
Ja, just det. Okay.
Alltså en viss gradskillnad, och den är egentligen rätt viktig för hur vilken auktoritet Bibeln ska ha för oss.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag skulle nog faktiskt säga att den är bägge delar. Den är bägge delar. Så att på ett plan kan man säga att Bibeln är en fascinerande berättelse, och du kan sätta den liksom i kontrast till andra berättelser. Så du har en ateistisk berättelse som säger ur ingenting uppstod plötsligt universum. Slumpmässigt så uppstod biologiskt liv på jorden. Märkligt nog utvecklades biologisk mångfald. Det finns ingen mening med att vi finns. Allting upphör för vår del när vi dör. Då bara försvinner vi. Jordens framtid, det är att om några miljarder år så kommer solen gå in i sitt slutskede. Då blir det oändligt hett, för då kommer solen att utvidgas. Då kommer atmosfären på jorden att försvinna. Då kommer haven att dunsta bort. Då kommer bergen att smälta. Långt innan dess är allt biologiskt liv borta. Och sen kommer jorden att sugas in i solen och brinna upp. Och sen kommer solen att slockna. Och sen kommer det vara mörkt och kallt i evigheters evighet. Och vad som har hänt här på jorden spelar absolut ingen roll. Okej, där har du en berättelse. Den mest deprimerande berättelse du kan tänka dig. Och det är den som vår kultur försöker navigera utifrån nu. Det är en tragedi utan like. Så har du den bibliska berättelsen. Att det finns en Gud av evighet som är ljus och som är kärlek. Och han har låtit den här världen bli till. Och har en plan och en mening med att vi existerar. Han har skapat oss till sin avbild. Men tragiskt nog så har vi vänt Gud ryggen. Men Gud har inte gett upp med oss. Han har valt att gripa in i historien. Han har arbetat i ett folk, Israels folk. Han har sänt sin son. Han har öppnat en väg tillbaka för oss genom sin sons död och uppståndelse. Nu håller han på att bygga sitt folk genom att kalla människor från alla folk och stammar att bli försonade med Gud. Och så väntar vi på den stora dagen när Jesus ska komma tillbaka och allt det onda ska rensas bort. Ormen ska krossas. Definitivt. kastas i den brinnande sjön, och så ska Gud skapa nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor, och så ska ett verkligt liv fortsätta inför Guds ansikte. Fantastisk berättelse, och var och en är välkommen att bli en del av den berättelsen och få bli ett Guds barn. Och sen har du en massa andra berättelser. Men jag skulle säga, kristen tro är den absolut bästa berättelsen på marknaden. Finns ingen som kan konkurrera med det kristna evangeliet. Det är goda nyheter, evangeliet. Men sen är detta också en beskrivning. Och det är ju då en poäng att det här är inte bara olika liksom litterära skapelser. Utan det här är ju en beskrivning av det faktiska med detta universum och denna historia. Och det har jag försökt betona här i min presentation. Men man behöver inte spela ut de här två sidorna mot varandra. I evangelisation så är det ganska effektivt att börja med liksom jämföra berättelser. Och sen kunna visa den här berättelsen, som alla måste hålla med om, är en mycket härligare berättelse än någon annan. Det går att argumentera för att den är en faktisk beskrivning av verkligheten. Så det blir liksom nästa steg.
Ja, jag undrar. Du sa ju att Bibeln är Guds ord och att det är sanna. Men i klagovisorna är det ju ganska mycket klagomål och så. Är de lika sanna och så?
Tack, vad bra. Det finns mycket klagan i Bibeln. Det är inte bara klagovisorna, en hel bok. Det är också många psalmer där människor lyfter fram sin förtvivlan inför Gud, ropar och klagar och gråter. Det finns ju en hel bok, Jobs bok, som i massor med kapitel brottas med den här frågan: varför ser världen ut som den gör, och varför gör inte Gud mer? Och det här, jag skulle säga att de texterna är också helt sanna, och de är ganska viktiga att de finns med i Bibeln, därför att den tid som vi nu lever i mellan syndafallet och Jesu återkomst, det är en tid när det onda, det kallas för denna onda tidsålder, kan Paulus tala om, när onda makter ödelägger och förstör, där synden i oss och utanför oss råder, och där det finns så mycket orättvisa, så mycket smärta, så mycket lidande. Och det är en jättestyrka att Bibeln är realistisk och låter verkliga människor få beskriva sina liv också när de har varit så mörkast och svårast. Tänk om alla de texterna skulle försvinna ur Bibeln. Det hade stympat den kristna tron. Därför att då hade de bibliska texterna inte relaterat till liksom den fulla erfarenheten som vi människor har av att leva i den här världen mellan syndafallet och Jesu återkomst. Så därför är det en väldigt, väldigt styrka. Ni vet att man ofta säger att det ondas problem, det är liksom den stora invändningen, lidandets problem. Och det är sant, det finns en mängd frågor som är stora och berättigade invändningar mot kristen tro. Men det är också så att vi kan säga allt det här som har med lidande att göra, det är kristendomens hemmaplan. Kristendomen är inte främmande för det. I centrum av vår egen tro är det ju en man på ett kors som ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Så här är kristen tro väldigt verklighetsnära, men utan att man trillar ner i mörkret, i förtvivlan. Därför att det är fortfarande så att trots att världen just nu är mörk, så finns det ett hopp. Och så har Gud fortfarande makten, även om vi inte alltid förstår hur han just nu använder den makten. Så, ja, klagovisorna, den är sann på den nivån som den vill uttrycka. Alltså människans klagan inför lidandet i världen. Okej, en sista fråga här kanske. Eller finns det fler? Två frågor.
Jag har två korta.
Okej.
Så det blir tre då.
Ja.
Först, brödundret. Varför redovisar Bibeln antalet i män?
Det är en kulturell grej. Alltså det var så man Det var så man räknade folkmassor. Och Bibeln, eller de bibliska författarna, använder det som är det kulturellt gängse.
Visste man då att det gick ett visst antal barn och kvinnor per man? Eller var det inte intressant?
Nej, i kulturen så då har man ett visst sätt att tänka, och de bibliska författarna använder det. Och det är därför som till exempel när Paulus i Första Korinthierbrevet 15 ska ange vittnena till uppståndelsen, så ska man ju notera då att då anger Paulus 6 stycken, 3 individer och 3 grupper. Och individerna, så är det 3 män. Att Jesus visar sig för Petrus, för sin bror, halvbror Jakob, och för Paulus. Och så vet vi från evangelierna, men han visade sig allra först för kvinnor. Varför är den här listan, när man nu har valt ut några, varför är det 3 män? Ja, det är kulturellt, därför att i kulturen så vägde männens vittnesbörd tyngre än kvinnornas. Det är inte detsamma som att Bibeln eller Paulus håller med om det som finns i kulturen. Men man måste jobba med det som är kulturella föreställningar. Det är ungefär som när jag har inga jämförelser för övrigt, men när jag har en föreläsning på KTH i Stockholm, Tekniska högskolan i Stockholm, då citerar jag gärna Stephen Hawking, alltså världens ledande kosmolog. Han dog för ett par år sedan. Därför att jag vet att alla i det auditoriet har jätterespekt för Stephen Hawking. Så om jag kan anknyta någonting hos honom, så gör jag det. Men om jag är på ett idrottsgymnasium, så är det inte säkert att det är Stephen Hawking jag vill citera. Då kanske jag kan hitta något hos Zlatan. Därför att det är en annan. De har liksom andra förväntningar och tankar. Och det är hos mig ingen värdering mellan Stephen Hawking och Zlatan. Utan det är bara, jag vill försöka hjälpa den här gruppen. Så här är en kultur där det viktiga är att ange, om man nu ska liksom tala om hur det var jättemånga människor, och då är det antalet män man anger. Och sen talar de om, här är också då, men det var också kvinnor och barn.
Du nämnde Meshastenen, tror det var David. Den var outtydd i 120 år. Vad hände 94 som gjorde att man förstod detta som står?
När man hittar såna här gamla inskriptioner och gamla texter, så kan det ju vara två svårigheter. Dels kan det ju vara språket, att vi inte behärskar det. Och det är inte så enkelt att knäcka ett nytt språk. Eller det kan vara en språklig form där man i grunden kan språket, men det här är en variant av det språket. Därför att språk utvecklas ju, så att vi som kan svenska, vi har ju inte alltid så lätt att läsa en 1500-tals text på svenska, därför att språket har förändrats. Och i det här fallet så var det en annan aspekt, nämligen att stenen var sliten. Så det var svårt att tyda liksom själva texten. Hur går linjerna? Och få till det. Och då lyckades man. Här är ju en sak där man har ny teknik idag med moderna hjälpmedel, kan läsa av sådana saker på ett sätt som man inte kunde tidigare.
Och så sista frågan till Mose.
Jag tänkte, du har ju listat upp dessa 6 skäl varför vi ska tro. Och sen står det också Jesus det avgörande skälet. Men jag tänker, utöver det, vilket av dessa skäl väger tyngst för dig? Alltså.
Jag är inte säker på att jag vill värdera de andra. Det ligger någonting självklart i att Jesus är det tyngsta skälet, eftersom han är Guds son. De andra skälen, de har sin viktiga plats allihopa. Och det jag har gett er kallar man för en, för att lära ett fint ord här, en kumulativ argumentering. Ni vet, man kan ackumulera någonting. Det betyder att man samlar ihop en ackumulerad vinst. Det är ju den sammanlagda vinsten som man samlar ihop. Och en väldigt mycket i försvaret av den kristna tron, det har den karaktären, inte att man har ett argument eller ett resonemang som avgör precis allting, utan man får ofta titta på flera olika aspekter och så lägga samman dem. Alltså ackumulera argumenten. Och det är det jag har försökt göra här och säga. Att vi kan titta på väldigt många olika områden och de pekar i samma riktning. Och styrkan i det här, det är just det sammanlagda. Om du tar alla sex de här skälen som är olika till sin karaktär och som har olika tyngd, så tillsammans så har de, skulle jag säga, en övertygande tyngd. Och det är bättre, tycker jag, att betona det här. Vi kan ta alla de här än att försöka rangordna dem inbördes. Jag rangordnar ett, nämligen att det Jesus säger, det är det mest avgörande. De andra skulle jag mer hålla ihop, så att säga.
Då tackar vi Stefan. Vi är ju på en sån här helg där vi ska förkovra oss. Tack så jättemycket. Och vi kommer ju fortsätta den här helgen där vi ska förkovra oss. Bli riktigt bra på det som vi som kristna kallar det att göra.